Vi tonar in. Interiör framför en dator. Två personer sitter framför en dator och stirrar på en skärm. De sitter tysta en lång stund. Vi hör en klocka som tickar i bakgrunden. Efter ytterligare en lång stund tar personen vid tangentbordet till orda. Person 1. Okej, tror du vi är helt klara nu då? Person 2. Jag tror det. Vi har kodgranskat, vi har kört alla tester, vi har kodgranskat igen och vi har fått Jonas att granska koden åt oss helt enligt checklistan. Jag tror att det är dags. Person 1. Okej, då checkar vi in. Personen som inte sitter vid tangentbordet öppnar en låda i skrivbordet och håller fram en reflexväst vilken han räcker till sin kollega som varsamt tar den på sig. Därefter sträcker han sig ut ur bild och tar två stycken skyddshjälmar i lysande orange. Han ger den ena till sin kollega och tar själv på sig den andra. De bägge tar ett djupt andetag. En dörr slås upp och instormar Ola och Tobbe. De stegar fram till de två och Tobbe rycker åt sig hjälmarna och slänger dem tvärs över rummet. De landar i en skramlande hög i ett hörn.
Skärp er. Lyssna på avsnitt 71 av väg 74 istället. Det kommer här. Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag är Ola och jag sitter här med Tobbe. Tjena Tobbe!
Tjena Ola!
Det har nu gått 2 veckor sedan vi sågs och spelade in egentligen det här avsnittet kan vi säga.
Jajamän! Det har hunnit bli 2018 till och med.
Det har hunnit bli 2018.
Ja, förra året.
God fortsättning alla lyssnare.
Exakt.
Ja, det var ju höll ju på att bli ett mastodontavsnitt det här.
Ja.
Så vi delar upp det i 2.
Det var nog vettigt.
Så idag kommer del 2 av bli en säkerhetsanarkist.
Och det fina med det är ju att det blir 2 stycken inzoomningar också. Då kan vi ta en ny sån här logisk fallgrop.
Ja. Jag tänkte att vi kör den. Och sen så kastar vi oss in i avsnittet.
Vi kan passa på och påminna om också att vi tar fortfarande emot julklappsrim i utbyte mot klistermärken. Hittills har vi inte fått någon. Så att...
Nej, just det. Nej. Nej, det var fan. Alla våra lyssnare kanske försökte rimma på julklappar och var dötrötta på det.
Ja, det kan man så.
Ja. Idag tänkte vi som sagt använda oss av en ny logisk fallgrop som inzoomning. Och tänker prata egentligen om en som jag tror att jag själv gör mig skyldig till den då och då. Speciellt när man kanske försöker övertyga sina barn. om någontings förträfflighet. Vi ska prata om falska dilemman.
False dilemma fallacy heter den på engelska.
Ja. Den är närbesläktad med den här falsk dikotomi. Men det är inte den så att säga.
Nej.
Om vi ska vara väldigt, väldigt petiga.
Vad är ett falskt dilemma då?
Ja, ett falskt dilemma, det jag tror det kan illustreras väldigt enkelt med ett exempel. Typiskt en förälder, ja, nu är det dags att gå och lägga sig. Och då säger barnet, men kan inte jag få upp och kolla lite mer på tv? Nej, nu är det faktiskt så att nu får du gå och lägga dig, eller så går du och lägger dig i sängen och läser i en halvtimme. Och där förstår vi att det här är liksom, det finns inte bara 2 alternativ. För det finns ju 3 alternativ minst också. Det har den här barnet redan gjort föräldern uppmärksam på. Att du kan ju faktiskt stanna uppe och titta på tv.
Ja.
Och så kommer föräldern med det här falska dilemmat. Ja. Och säger att du får läsa bok eller så får du sova. Och det är en sån klassisk vilseledande manöver skulle jag säga från föräldrar.
Ja, precis. En falsk valmöjlighet är väl egentligen så här en subtyp av falskt dilemma.
Ja. Och det kanske går att finta barn med det där, men att systematiskt finta vuxna med det där är väl inte någonting som är schysst att ägna sig åt, så att säga.
Det här är ju någonting som man kan liksom utan att tänka på det hamna i också. Om du till exempel ska brainstorma fram lösningsförslag och så kommer du bara på två stycken. Så har du ett dilemma där, men det finns förmodligen många fler lösningar om du bara fortsätter tänka att ta till.
Ja, det är därför jag tycker det är så bra. Och vara medveten om. Det är inte, oftast är det inte så att du själv står och argumenterar med någon och gör det här medvetet, utan att du kanske omedvetet gör det så att, nej, men nu gör vi så här, eller så får det bli det här. Och där har ni nog förmodligen gått bort er.
Ja.
Och jag vet att Esther Derby, hon tjatar ganska mycket om det här att undersök alternativ tills du har minst tre stycken.
Precis, för att undvika det där dilemmat.
Ja.
Behöva ställa någonting mot någonting annat.
Ja. Så det är ju ett sätt att komma ur det då när du är medveten eller omedveten om att du står inför ett dilemma.
Ett annat exempel på sånt här är ju typ sån här svartvitt tänkande eller binärt tänkande, att man tänker bara, det finns folk som kan java och sen finns det idioter. Eller något annat. Alla som inte kan java är dumma i huvudet.
Ja, eller det finns goda personer som gör goda saker och sen så finns det de som gör bara onda saker.
Ja.
Nej, men det var ett, så jag läste ett roligt exempel. Jag tror jag måste dra det, att det finns goda personer som går i kyrkan, och eftersom du, Ola, inte var i kyrkan igår så är inte du en god person.
Ja.
Men jag kan ju faktiskt ha haft en bra anledning till det. Jag kanske var hemma och var bakis efter min på årliga klubbträffen på swingers-sällskapet.
Det är möjligt. Annars hade du gått i kyrkan om du inte hade varit.
Nej, men jag tror att det här är väldigt nyttigt att vara medveten om. Och sen så kanske du inte hamnar i det här när du sitter och argumenterar. Men du kommer nog förmodligen hamna i den här situationen när du står inför två stycken val. Och så känner du så här, åh, vad jobbigt det här är.
Ska vi kasta oss in i huvudämnet igen då?
Ja, det tycker jag. Och vi kommer släppa in våra lyssnare rakt in i akt 5. Infantiliseringen.
Just det, det är det där bra Star Wars-avsnittet.
Nu förvirrar ju allihopa och mig, för det var inte alls det som var avsnittet som Star Wars. Nej, men vi kommer ju från vad som mäts manipuleras.
Ja.
Och nu är det dags för de återstående avsnitten här, och då blir det infantilisering, en ny religion, och där har vi Star Wars-avsnittet.
Ja, just det.
Och sen har vi våran icke-förutsägbara värld, anarki kontra anarkism, och sen vägen ut.
Ja.
Så håll i nu, för nu blir åka av.
Man kanske skulle ha en sån. 350 dagar sedan senaste musarmbågen i vårt lag.
Det vore drömmen. Apropå såna här knasiga mål, så det här leder till någon form av infantilisering, vilket är det akt 5 är vi inne på nu. Infantilisering. Tänk dig det här att vi ska, det är ganska kul för att idag är en sån dag, vi ska på en julfest.
Och så, julbord!
Exakt, julbord. Och då kommer ett litet brev från ledningen här på företaget. Där det står,
du har skickat ut det här.
Jag har skickat ut det här brevet. Och då står det så här: 1. Så här beter vi oss på julfesten. Julfesten, det... Jag drar det här på engelska, det blir lite roligare. För det här är ett faktiskt brev som har skickats ut. Men inte av mig. As a work function, the company's code of conduct, workplace harassment, bullying and discrimination policy, health and safety policy and social media guidelines apply fully at this event. Kort och gott, alla regler och restriktioner som finns på det här företaget, inklusive en diskrimineringspolicy, hälsopolicyn, säkerhetspolicyn och policyn för sociala medier och guidelines, de gäller.
Ja. Det är arbetstid ju.
Det är arbetstid. Och
däremot, går ni på efterfest så gäller det inte,
nej,
eller hur?
Nej, så att ta god tid på er och läs igenom de här policyerna innan du går på festen idag. Sen, så här, om du dricker för mycket, vilket du inte får göra, för det står så här: Food and drinks will be provided at the Christmas party, including alcoholic beverages. If you choose to drink alcohol, ensure that you drink responsibly. Be respectful to others, and for your own well-being, have plenty to eat. Så att om du tänker dricka någonting, gör inte det. Och tänker ni ändå dricka någonting överhuvudtaget, se till att äta ordentligt.
Ja. För det har inte folk lärt sig. De är inte vuxna människor liksom.
Nej, nej, precis. All där av den här infantiliseringen. Det här är ett typiskt sånt brev. Och om du nu tänker dricka, se till att du har någon som kör dig hem.
Eller att du kan åka kommunala färdmedel.
Eller att du har någonstans att sova. Vi kommer att servera alkohol fram till klockan 4:15 på eftermiddagen. Klockan 4 är festen slut. Och avslutningsvis, kind regards and Merry Christmas, the organization's vice president. Varmt välkommen på vår jätteroliga kalas. Tänk bara på de här detaljerna. Det här är en så här typisk...
Är det beordrat glatt humör också?
Det skulle kunna vara. Men det här är en så här typiskt infantiliseringssymptom. Det finns ingen som tror att det finns vuxna människor på det här företaget som kan bete sig. Det här kallas för förmynderi. Och det har en fin term som förmyndarstat, till exempel. Och det här är ett faktiskt brev från ett företag som bor eller har sin hemvist i en förmyndarstat. Jag tror att det är så att Sverige och Finland leder den här förmyndarstats
indexet. Högst.
De kommer högst på det. Och jag är inte jätteförvånad faktiskt.
Nej.
Det är lite grann det som jag går och oroar mig för. Att,
vi får inte tänka så mycket själva.
Nej, det här kommer sprida sig till vår företagskultur förr eller senare. Men de här har ju liksom den här AHM, auktoritär högmodernismen, smetat över sig helt och hållet. Liksom. Den här standardisering, mätbarhet och centraliserad kontroll och byråkratiseringen. Då. Så att vi vill ha någonting som så här uppmuntrar till ett korrekt beteende och eliminerar alla osäkra handlingar som någonsin kan komma på. Vi ska också träna upp personalen i beteendet. Och vi kommer också mäta så att personalen beter sig korrekt. Och vi kommer också att belöna om personalen beter sig korrekt.
Ja.
Och det är sån här, du kan så här lika gärna sätta upp en poster på väggen där det står: vi vill inte att någon ska råka illa ut.
Och då har ni inte sådana på där du sitter nu?
Nej, jag tror att det finns inga sådana.
Här tänker vi på säkerheten.
Ja.
Men om händerna på tangentbordet
hela tiden. Nu sitter du lite dåligt. Tänk på ergonomin. Ergonomin über alles. Men jag tror att den här varför håller företag och stater på med den här infantiliseringen? Det har Sidney såklart en teori. Och det har att göra med att kunna friskriva sig från saker, och du vill övervaka ett beteende, och finns någon form av så här social vetenskap om underkastelse här också. Och att folk, att individer tycker att det är okej att underkasta sig vissa regler och restriktioner, och det gör att de kan släppa kontrollen själva och inte behöver bry sig.
Och det är ju precis så vi har det i Sverige lite.
Ja. Det finns någon annan som tar hand om det här.
Det blir ju baksidan av det hela, att man inte... Vadå, det där ska väl staten lösa åt mig? Liksom. Eller ja, företagsledningen,
ja,
eller vem det nu är.
Och moralen urholkas då. Enligt mig, det är min så här observation. Det bara, skit i det där, det är inte mitt problem. Eller den här sköna, som kanske inte har så mycket att göra med... Eller det har väl en... På dagis så var det en unge som klättrade upp i träd. Och det var tydligen lite svårt att få ner det här barnet från trädet. Då springer personalen, tar alla andra barn in med dem på dagiset. Och alla personal in på dagiset, så ringer de, jag vet inte vem, kanske brandkår eller någon, och säger de att det är en unge som har klättrat upp i trädet, hjälp oss. För att de vill inte bli, hållas till ansvar för att det här är de som har gjort det här. Men där är inte storyn slut, utan en förbipasserande kommer förbi och hör väl ett rop på hjälp. Det sitter en unge i trädet här, och shit på en fritt, så här, vad, det här är ju inte bra. Hjälper det här barnet ner? Och då tror vi så här, ah, det här slutar historien lyckligt. Nej, då blir den här personen stämd för och anklagad för intrång på privat mark. Är inte det ganska ironiskt?
Jo, lite så.
Jag tycker det är... Då har det gått ganska långt.
Ja.
Och då så in kommer säkerhetsexperter då. Och nu pratar vi inte säkerhetsexperter som gör penetrationstester etc. eller sådana där saker egentligen.
Nej.
Utan folk som är experter på att det ska vara en säker arbetsplats och ingen ska råka illa ut på något enda sätt.
CI-managers. Jag tror inte det.
Som står för...
Nej, CM managers. Vad heter det? Det. Jag tänkte på Saab.
Ja, vad gjorde de?
Ni ska göra er branching så här.
Ja. Ja, ja, configuration manager. Ja. Jo. Jag menar, allt arbete måste gå till enligt konstens alla regler. Och då kommer det in en expert. Jag vet att vi drabbades av det där en gång.
I U-projektet, kommer jag ihåg. Det var ju ett stort företag. Ja. Så där hade man ju ganska mycket regler och restriktioner för hur saker och ting skulle gå till väga. Bland annat hade man ju ergonomiexperter. Vi hade ju ett teamrum där som vi hade designat utifrån vad vi, hur vi ville jobba.
Liksom. Ja, så här vill vi sitta. Ja,
framförallt det. Men där kom det ju att då skulle ergonomiexperterna kolla så att vi gjorde rätt också.
Ja.
De hade ju ganska många synpunkter, kommer jag ihåg. Det här med parprogrammering, den var ju inte bra för axlar och så vidare. Nej. Och sittställningen var helt fel. Och man var tvungen att kunna höja och sänka skrivborden. Och man var tvungen att kunna vrida skärmarna rätt. För att annars fick man ont i ögonen. Och massa sånt där.
Och belysningen var helt uppåt väggarna ju.
Ja. Och det slutade väl med att vi ändrade belysningen här för mig.
Ja.
Och sen så fick vi in typ växter.
Ja.
Var det inte så?
Jo.
För det skulle förbättra miljön avsevärt. Det blir ju trevligare med gröna växter.
Och belysningen, det gjorde ingenting att de hängde om de här lysrören.
Nej, men jag tror inte vi så där ändrade så mycket.
Men andemeningen var lite grann, det här gör ni på egen risk.
Så kanske var jag. Just det.
Så att, okej, jag tar
vi
bort...
Nu har företaget friskrivit sig.
Ja, vi lyfter bort våra händer från era...
Det här anarkistteamet, det är...
Det kan vi inte göra något åt, tydligen. Ja, nej, men vad ska liksom en säkerhetsexpert göra egentligen? Det är ju ganska... Alltså, det är ju...
En säkerhetsexpert behöver väl inte ens finnas?
Nej, kanske inte det. Nej, det är sant. Det finns ju ett helt skrå som observeras när vi säger den här säkerhetsexperterna då. Och det tar oss in på akt 6. En ny religion. Den här Star Wars-filmen. Nej, men det är nästan som att det är ett prästerskap. De här säkerhetsexperterna. Ja. Som kommer in och det finns ett helt eget språk, en jargong och liksom regler och en professionalism som kanske inte finns i något annat skrå då. Men det, enligt Sidney, författaren, bokens författare, så om du tar bort religion från folk, då får många svårt att förklara vissa saker.
Just det,
de måste,
kanske.
De måste kunna hänga upp någonting, oförklarliga problem som uppstår.
Mm.
Om det nu inte är Guds vilja att det här händer, vad är det då?
Mm.
Då är det ju människor som står för allt det här.
Mm.
Och det är ju hemskt.
Mm.
Då måste vi göra någonting åt det här.
Mm.
Och då där kommer det här nya säkerhetsprästerskapet in och förklarar allt det här.
Och det där är ju ett ganska intressant passage i boken, tyckte jag, att vi har ju redan konstaterat att Sverige är en av de största förmyndarstaterna.
Ja.
Vi är också en av de mest sekulära i hela världen.
Ja.
Minst religiösa.
Ja, och när vi, i och med att vi är det, så vänder sig folk till andra saker.
Mm.
Det finns en...
Vi tror på regler istället.
Vi tror på regler. Exakt, det är viktigt med regler och restriktioner. Och vårt kyrkobesök går ner och då går liksom alla regler och förordningar upp istället. Så vi har någonting att förhålla oss till.
Mm.
Och jag åkte med en taxichaufför en gång. Han sammanfattade så himla bra, men jag kan inte göra det nu. Men han sa att det finns egentligen två typer av individer. De som kan leva med att det finns oordning i världen och de som inte kan det.
Mm.
Och de som inte kan det vänder sig till saker och ting för att få förklaring.
Mm.
Och det kan vara antingen till någonting religiöst.
Mm.
Det kan vara till regler och förordningar. Eller det kan vara någon form av så här spåtarotkort eller vad som helst.
Mm.
Som ger en mening. För att individer och människor är meningssökande organismer. Mm. Och försöker skapa ordning och reda och mening med saker och ting.
Just det.
Och därför har liksom det givit upphov då till den här nya yrkeskategorin. Och det är liksom lite intressant att se att det finns den här certifieringen, säkerhetscertifieringar.
Har vi som hört? Inte SSL-certifikat då?
Nej. Har vi hört någon annan skrå som ägnas åt certifieringar?
Nej.
Nej, det ja, det finns en grej som jag kommer att tänka på.
Har det något med sminkade grisar att göra?
Det har det.
Okej. Okay.
Men
jordbrukscertifiering.
Det är väl det enda, va?
Mm.
Eller nej, vänta. Det finns en sak till.
Mm-hmm.
Det har lite med teknik att göra. Du kan på ett stort... Microsoft heter de. De har vissa certifieringar.
Mm.
Men det är de två, tror jag. Nej, det är det inte. Det finns ett annat institut också som utfärdar certifieringar. Ja, men det kanske är någon mer. Men det är inte så mycket ändå.
Nej.
Nej. Ironiflaggan ner. Men det finns någonting som gör att den här... Det finns någonting... Du kan inte heller komma in i den här... Det som är liksom en sluten grupp.
Mm.
De här säkerhetsexperterna. Eller för all del certifierade personer som... Hela tiden, när du väl är certifierad... Då vill du ju fortsätta ha den här statusen som det innebär.
Mm.
Då blir det någon form av glidning. Det blir svårare och svårare att få den här certifieringen.
Mm.
För den medför oftast en massa sköna grejer.
Mm.
Som bara du kan åtnjuta som certifierad. Det blir någon form av yrkesblockad.
VIP-loungen.
Ingen annan kan komma här och utfärda nya certifikat till exempel. Utan att de granskas rejält och ordentligt. Det blir en referensism. Ja, nej men... Inom den här gruppen, det blir otroligt viktigt att... Ja, vi kan inte ta in vem som helst här.
Nej.
Kanske.
Det blir väldigt enkelspåret också.
Mm.
Det blir ju likformat, liksom.
Ja, det blir det.
För det är ju en sak man såg även inom skråverksamheten på medeltiden, liksom.
Mm.
Att det var så här mästaren som... Eller mäster som tränade upp sina lärlingar och sånt där. Och då var det ju mästers way or the highway, liksom.
Ja.
Så här ska vi göra.
Och det blir ingen
det blev ju liksom ingen innovation. Det blev entreprenörskap och konkurrens och sånt där. Det försvann ju helt och hållet.
Ja,
liksom.
Ja.
Mm. Och så istället när man sen slopade de här skråna så såg man helt plötsligt hur det blomstrade upp på såna här grejer som innovation. Och så.
Ja. Den här prästerskapet eller den här nya religionen då som växer fram, säkerhetsreligionen, den lovar ju saker. Alltså religion hjälper oss med lidande.
Mm.
Ger mening till saker och ting som verkar ondskefullt, dumt och tråkigt. Och det är det den här säkerhetsprästerskapet lovar också. En nollvision. Den tar bort allt ont från oss och frälser oss från det. Så vi har den här liksom... Tada! Ingen kommer att skadas idag. Mm. Det är det den lovar.
Mm.
Och det här ser jag inom den finansiella sektorn.
Mm.
Att det finns mycket, mycket regler och restriktioner som kommer efterföljas. Och de är där för att skydda konsumenter.
Just det.
Konsumentverket är också där för att skydda
dina konsumenter. Dina pengar är säkra.
Ja. Och vi har garantier för det. Och det är bra att det finns. På sätt och vis. Men du kan inte skydda alla från allting hela tiden. Utan det är en kalkylerad risk att ge dina pengar till någon och låna ut dem så att säga.
Mm.
Men den här finansiella sektorn då, den går ju hoppa igenom 5000 miljoner ringar för att du ska liksom garantera att en persons pengar är säkra hos det här finansiella institutet. Det är staten som är garant i princip för det. Och staten ställer krav med regler och restriktioner då via Finansinspektionen.
Mm.
För staten garanterar upp till 95 000 euro tror jag att det är idag. Om en bank går i putten. Så vi gör allt för den här nollvisionen då. Eller säkerhetsexperterna gör allt för den här nollvisionen.
Mm.
Men vi lever ju inte i en värld som är helt förutsägbar.
Dö.
Akt 7.
Mm.
Vi lever i en icke förutsägbar värld.
Mm.
På 1700-talet, tror jag det var, mitten på 1700-talet, så i Preussen så kom de på att de vill kunna få fram bra träd snabbare på mer som en löpande band. Det fanns ingen löpande band då, men de ville ha säkra sin tillgång på träd, så då började de odla granar på ett mycket
i raka rader
på ett väldigt tayloristiskt sätt skulle jag kunna säga. Även taylorismen uppfanns ju inte förrän flera århundraden senare.
Nej.
Men de reducerade det här ner till någon form av förutsägbarhet. Började odla granar på ett samma sätt. Planterade dem i raka rader som du sa. Med ett visst avstånd etc. Och det började ju väldigt, väldigt bra.
Mm.
De fick ju väldigt mycket virke på det här sättet.
Mm. Men sen blev det pannkaka.
Sen blev det pannkaka. Det blev en så kallad monokultur.
Mm.
Vilket inte bara är dåligt i sociala liksom, kultur, utan det är också dåligt i biologin.
Mm. Träden dog helt enkelt.
Träden dog. Alla träden blev sårbara för av samma saker så att säga. De kunde som den här floran som fanns, den naturliga faunan och floran, den blev rubbad.
Mm.
Och alla träden blev istället angripna av samma...
Ja, det är ju det liksom, ofta är det ju vissa sjukdomar som träd drabbas av, och om det bara är den typen av träd och de står med ett visst avstånd så kommer det spridas väldigt fort.
Vi ser det här, den här önskan också i vår moderna värld. Att vilja göra allting förutsägbart.
Mm.
På sjukhus till exempel finns sådana verktyg som ska kunna hantera resurser.
Mm.
Då pratar man om verkliga liksom, hårda resurser.
Mm.
Typiskt sängar, sjukhussängar och sprutor och vad ligger allting. Och i sin iver att försöka ordna upp allt det här så... Och med så här sjukhusmanagementsystem. Så vi måste veta vad sängarna är hela tiden. Det ser vi här. Men det här funkar inte i praktiken.
Mm.
Så då börjar sjukhus buffra. Skapa egna buffrar. Lokala liksom buffrar.
Mm.
Så här, vi gömmer undan den här sängen för det här systemet. För det här, vi behöver den här. De kan inte bara komma och rycka den ur händerna på oss.
Ja.
Då skapas det små fickor liksom där det ligger extra saker. Och det, sådana här saker måste till. För att annars kommer det inte funka dagliga verksamheten.
Mm.
Centralplanering, det funkar liksom inte speciellt bra. Och det visar sig på moderna sjukhus också. I form av centralplanering av sjukhussängar till exempel.
Mm.
Så du kan inte ta någonting som är väldigt icke-förutsägbart och försöka göra det helt förutsägbart.
Nej.
Så vi har en icke-förutsägbar värld. Vi kan betrakta vår värld på två sätt.
Mm.
antingen genom det här sterila AHM-sättet, den här auktoritära högmodernistiska sättet, eller genom luppen och komplexitetstänkande.
Just det.
Så jag tänkte att vi drar några exempel här från boken. Där de får stå kontrast till varandra. AHM kontrasterat mot komplexitetstänkande. Och ett komplexitetstänkande behövs då för att hantera en icke-förutsägbar värld.
Precis.
Men AHM-tänket då, där är så här att en central person kontrollerar hela systemet från en central position, så att säga. Mot komplexitetstänkandet då, där finns det liksom, det finns inget centrum, ingen topp.
Nej, ingen enskild person som styr allting.
Utan allting manageras genom förhåll, liksom interaktioner mellan personer,
ja,
och delar av systemet. Och det kan liksom uppstå nytt beteende där då.
Och AHM-tänket då, så tror man att allt kan kontrolleras. Men komplexitetstänket, så tror man att det finns nästan ingenting som kan kontrolleras i ett komplext system.
Nej.
För att allting liksom är sammanbundet som någon form av nät av förhållanden och eller
relationer.
Ja, relationer.
Mm.
Och om man ändrar någonting någonstans, så kan det propagera ut liksom på ett,
ja, det är typiskt
helt oförutsägbart sätt.
Det är ett typiskt komplext system.
Ja.
Det AHM-tänket säger ju också att ju mer standardiserat ett system är och de komponenterna är, desto mer standardiserat,
desto bättre funkar.
Kontrasten är att ju mer mångfald det finns i ett komplext system, desto mer kan det hantera förändring och vara följsamt för den här förändringen. Och kan liksom motstå oförutsägbara händelser. Och skapa nya liksom svar på beteenden.
AHM-tänkarna de tror också att om ett system inte fungerar, så kan den som styr systemet liksom spåra det till en enskild komponent som är felaktig.
Ja.
Och då kan man byta den komponenten och så kommer allting funka igen.
Ja, återigen Taylor.
Ja. Medans komplexitetstänket går så långt så att de säger att det går inte ens att säga om systemet fungerar.
Nej.
Det är liksom inte binärt.
Nej, det är inte det. Tycker inte jag heller.
Men funktionen kommer utifrån de här interaktionerna och inte från individuella delar. Liksom.
Och sist då, men inte minst kanske, så det här AHM-tänket, då, det auktoritära högmodernistiska tänket, säger att allting som händer och sker är proportionerligt till var och ett. Så om du skruvar på någonting lite grann, då får du samma. Liksom. Du förstår exakt vad som faller ut ur det. Medan i ett komplext systemtänk, så att säga, så kan små pytteförändringar leda till enorma konsekvenser. Jag tänker den här
fjärilseffekten.
Ja, fjärilseffekten. Eller motsatt då, som jag tycker är ganska skönt, att enorma fel eller så här åverkan på ett system kan liksom bara sväljas. Och så händer ingenting. Det tycker jag är rätt ballt.
Jättestor omorganisation.
Ja.
Och så får man inga bättre resultat alls.
Nej, faktiskt. Skönt exempel som ingen vill ha egentligen, men ändå. Då glider vi in på akt 8. Vi ska prata om anarki kontra anarkism.
För det är en ganska stor skillnad.
Ja.
Även om folk gillar att göra den kopplingen fast den inte finns där.
Vad är anarki då?
Anarki är ju att det kommer väl från grekiskan, va? Betyder typ utan styre eller någonting sånt där. Men anarki är ju kaos i princip.
Och det är egentligen ett tillstånd.
Ja.
Som uppstår när det inte finns något egentligt.
Ja, det uppstår väl som en reaktion ofta på,
ja,
på för hårt styre. Till exempel.
Ja, det är det. Ja, det är en motreaktion på för hårt styre.
Ja.
Och anarkism då?
Anarkism är ju snarare ett, ett tankesätt, eller vad ska man säga?
Mm, tankesätt och
att man ideal. Tror på att inte ha ett centralt styre.
Mm. Och idéer och ideal. Mm. Det är inte bara det centrala styret, utan det, alltså det är ett självstyre som är, ingår i de här idealen. Och autonomi och frihet att handla som du vill. Men det betyder inte att du, det betyder inte att du går runt och är oansvarig.
Nej.
Utan snarare tvärtom. Mm. Att du med dina moraliska värderingar tar ett större ansvar för dig själv.
Ja, för du är så illa tvungen. Liksom.
Mm.
Det är ingen som kommer tala om för dig vad du ska göra.
Nej. Utan det är upp till dig.
Så ska du klara dig, då är det fan upp till dig.
Mm. Och det är väl det som Cindy Decker vill säga här. Att vi kan inte lita på att någon central organ, något centralt organ försvarar oss och skyddar oss.
Nej.
Utan det är upp till oss själva att ta ansvar för vår egen säkerhet.
Mm.
Jag tycker att det är en ganska tilltalande syn på det hela. Att, att jag är ansvarig. Jag är min egen lyckasmed. Det låter himla... låter så här, det är en riktig sån klyscha.
Mm.
Som jag vänder mig till då och då faktiskt. Jag tycker att ja, men om jag vill få någonting gjort så ser jag till att göra det.
Mm. Det finns något exempel i boken ju. Från någon holländsk stad, va?
Det är underbart.
Mm. Ja. Där de hade problem med någon specifik del av, om det var en korsning eller något,
ja,
sånt där.
Ja, en korsning som egentligen var ett stort torg.
Ja, där det hände väldigt mycket saker, vad jag förstår.
22 000 trafikanter färdas igenom där varje dygn.
Det var väldigt överkontrollerat sådär. Och där kom man fram till att vi testade att ta bort alla trafiksignaler, alla skyltar och allting liksom.
Mm.
Och lämnar istället upp till trafikanterna att sköta det här efter bästa förmåga.
Mm. Mm.
Och det visade sig att det fick massvis med positiva följder.
Ja. Det var lite blandade känslor däremot.
Ja.
Men de positiva följderna var att det kunde hantera 22 000 trafikanter dagligen.
Mm. Det blev mycket mindre trafikstockningar.
Det fanns inga trafikstockningar?
Nej, det fanns inga trafikstockningar.
Det kanske var ett trögare flöde då, men framförallt inga trafikstockningar. Men det ledde till att det blev ett här bra beteende där.
Mm.
Och fotgängare kände sig mycket säkrare.
Mm.
Det var intressant.
Mm.
För att trafiken tenderar till att hålla det långsammaste tempo.
Just det.
Av ren och skär hänsyn då. Och jag tycker att det här visar på liksom att människor är goda på något sätt. Vad som var intressant var att cyklister tenderar till att känna sig lite osäkrare.
Mm.
Det ledde också till att de blev mycket tydligare med vad de ville och skulle göra.
Ja, precis.
De visade med handsignaler istället för okej, sin avsikt.
Mm. Nu tänker jag svänga.
Tänker jag svänga här och jag anpassar min hastighet efter fotgängare etc. Och,
så man fick ett säkerhetsbeteende helt automatiskt.
Ja.
Liksom.
Och de må ha känt sig mer osäkra, men de här incidenterna, eller de riktigt, de halverades tror jag. Eller ännu mindre.
Mm.
Decimerades. Så att med hjälp av anarkism då så fick de ett mycket säkrare trafik. Torg, de kallade det, det blev mer av ett torg sen istället för en trafikkorsning.
Mm. För istället för att liksom lägga säkerheten på något kontrollerande organ, typ Vägverket,
ja.
Så blev det liksom neddrösslat till den enskilde trafikanten.
Precis, och du har ju andra motiv då. Att liksom, oj jag måste se till mitt...
Jag vill inte bli skadad, nej. Jag vill inte skada någon annan heller.
Nej. Det var den enda regeln som egentligen räckte.
Mm.
Det behövs bara den. Och det, när du tar bort den här autonomin, då får du ju, då kan du ju liksom skada ju den här inre motivationen stenhårt. Du kan bara krossa den.
Mm.
Så om inte du får göra som du vill, men då känner jag inte motiverad alls att göra saker och ting. Och där, och då droppar ju också din prestanda så att säga, eller det som du får ur dig. Och det, alltså kreativiteten, om inte du får göra så här som du vill, det kan ju ta vilket barn som helst och säga ah, nej men du får inte rita med de här kritorna.
Får bara använda svart.
Ja, bara, jaha. Jag vill gå och titta på tv.
Ja.
Såklart. Och du kan... när du tar bort autonomin, då uppmuntrar du också så här, fusk och ta genvägar. Och du liksom börjar fuska som i den här... När du mäts på någonting och så börjar då kan jag bara lika gärna bara fuska mig till den här resultaten. Mm. Och det fostrar liksom ett kortsiktigt tänk också.
Mm.
Så med en förståelse för anarkism då
mm.
så kommer vi nu presentera sista akten av 9, vägen ut. Vägen ut ur den här överreglerade världen då
mm.
som vi skulle kunna hamna i, eller som vissa redan befinner sig i kanske. Jag vet inte. Det kanske finns någon lyssnare som sitter här och bara, vadå beskriver en utopisk framtids- eller dystopisk framtidsbild? Jag är där idag.
Mm. Sitter man på ett väldigt stort företag så kan jag tänka mig att det finns väldigt mycket av de här ja. Kontrollerande organen.
Ja, och då kan vi bara lida mer. De flesta vill ju kanske då vägen ut ur det här är så här, ta bort allting.
Mm.
Men det tror inte det jag är praktiskt genomförbart om inte du är chef.
Nej.
Kanske. Och även om du är chef så är det svårt att säga att ta bort allting. För då kommer någon och bara, du ska inte berätta för mig vad jag ska göra.
Mm.
Så det är lite intressant tycker jag med anarkism. Så där att,
ja, men man kan ju fortfarande vara lite småanarkistisk.
Det kan du vara. Och plocka bort och ifrågasätta saker och ting.
Men alltså, så var det ju projektet till exempel när de sa att så här ska ni göra era branscher.
Ja.
Och vi bara sa... Ja, absolut. Och så gjorde vi på vårt eget sätt.
Det gjorde vi på vårt eget sätt, ja. Det är lite oskyldigt, men ändå. Det är så här, vi kan... Så här, hallå, så här, vi kan inte hålla på att följa en massa regler. Vi försöker faktiskt åstadkomma något.
Mm.
Man får välja kanske sina strider ibland, är ju många som säger.
Mm.
Och ibland så måste du också, när du väljer en strid så måste du liksom köra den all out.
Mm.
Struntar i en jäkla branschningsstrategi.
Mm.
Eller jag tänker inte hålla på med att mögiga versionshanteringssystem. Jag kör Git.
Mm.
Och till slut så kommer folk på att ja, men det där Git kanske inte är så dumt ändå.
Mm. Ofta är ju såna här grejer också. Man förstår inte varför heller. Liksom.
Nej.
Ändå... Som där jag sitter nu så är det någon sån här regel att ja, ni ska hänga er jacka i garderoben. Och jag liksom, nej, jag hänger den på min stol ja. För jag vill ha den där.
Vilket, ge mig fan på
jag
att
jag vet inte brandfara. Varför. Ja, jag vet inte varför faktiskt.
Det kanske bara ser osnyggt
eller,
ut.
Ja, eller så är det bara så här att det ska kännas mer som man kommer hem. Det är ju en bra tanke om det
ja,
är så.
Ja, kanske. Men, ja, jag vet,
jag
inte.
Vet inte.
Men det finns ett bra sätt att hitta så här idiotiska grejer. Mm. Jag tittar på konsulter. Eller underkonsulter.
Mm.
Vad ägnar de sig åt som alla andra gör också? Som andra redan gör?
Mm.
En sån typisk grej är så här, tidrapportering. Det finns någon som trippeltidrapporterar.
Mm.
Det finns... Så att ställ en fråga. Så här, vad är det mest idiotiska jag gör varje dag?
Mm.
Uppdaterar storyestimat. Kan det vara?
Mm.
Eller fråga om lov för inköp över 200 kronor.
Mm.
Så här, och det är lite så här meme som... cirkulera på internet. Så här, ja, du måste fråga om lov innan du köper saker för 500 spänn. Men vem som helst kan liksom bjuda in 30 pers till ett möte.
Ja.
När som helst.
Det borde man behöva fråga om lov för.
Ja. Eller så här, idiotiska posters som hänger på ställen. Så här, idiotiska motivationsposters.
Mm.
Riv ner dem.
Eller rita ett anarkist. Ja.
Ja. Det känns lite fel att uppmuntra folk till att vara anarkister för att det är så här, går så himla mycket
emot. Det är som du gjorde, rev ner den där backloggen.
Ja, ja visst. Det kändes bra.
Mm.
Det var en helt onödig grej. Jag kommer att tänka på det här. Uppmuntra variation, uppmuntra någon form av mångfald vill vi göra också. Och så här, men framförallt så här, fråga inte, var inte rädd, fråga inte så här, vad tusan kan gå fel, utan ställ frågan istället så här, vad måste gå rätt? Och sist då, tro på autonomi.
Mm.
jag tror att vi struntar i att sammanfatta det här ja. Avsnittet. Utan jag drar egentligen igenom bara de här punkterna igen. Mm. Så alla kommer ihåg dem och sen kan ni spola till dem och lyssna på dem igen. Men 1. Vi vet vad som är bäst för dig. 2. Auktoritär högmodernism. 3. Säkerhetsbyråkrati. 4. Det som mäts manipuleras. 5. Infantilisering. 6. En ny religion. 7. En icke-förutsägbar värld. 8. Anarki kontra anarkism. Och 9. Vägen ut. Mm. Så Tobbe, hur kommer man i kontakt med oss nu igen?
Det gör man självklart på Twitter lämpligast. @vag_74, @elnestam eller @tobbeanderberg. Ni får lista ut vad som är vad.
Ja.
Sen så kan man självklart komma in på våran fantastiska Slack-kanal.
Mm.
Och röja runt där. Då får man nog skicka antingen ett mejl eller ett tweet till oss att man vill ha en inbjudan. För de där inbjudningarna är ganska temporära vad det verkar.
Jaha, det är inte alls 30 dagar?
Nej, jag vet inte. Eller det är möjligt att de är 30 dagar faktiskt. Men,
det spelar ingen roll. Hör av er bara så skickar vi en inbjudan.
Mm. Vi finns på mejl också för de som inte har Twitter. Och då är det podd@agical.se.
Mm. Ja, då tackar vi alla våra lyssnare. Och vi uppskattar er jättemycket för att ni lyssnar på oss.
Mm.
Och välkommen till 2018.
Just det här första avsnittet för 2018.
Mm.
Många fler ska det bli.
Yes.
Tack så mycket.
Vi hörs om 2 veckor.
Mm. Hej då.
Hej då.